Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Michelle.
Jag ser ett... Ja, nu avbröt vi varandra. Vad ska du säga?
Vad ville du säga?
Nej du. You go ahead.
Det här är Paparazzi. En podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle.
Jag har ett jättestort problem. Det är nämligen så att min dator har gått sönder. Och den gick sönder på det sättet att jag hade ett löst E på tangentbordet. Och sen stängde jag datorn och då lyckades den liksom förstöra skärmen. Så att datorn startar men jag ser ingenting på skärmen.
Jag förstår inte hur du, vad du gör med dina teknikprylar. Som sagt, jag har kvar både mobil och dator från 2014.
Ja, fast hur såg din mobil ut ett tag?
Jättebra. Det har inte varit några problem med mina. Just det, den gången då skärmen liksom lossnade.
Ja.
Skärmen satt fast med sladdar på resten av mobilen.
Precis.
Men den lagade jag och nu funkar den alldeles utmärkt.
Ja, det är kul för dig. Men det största problemet nu när jag inte kommer åt min dator är att jag har 4 OnlyFans subscriptions som drar pengar. Och jag kan inte logga in på någon annan enhet.
Varför kan inte det?
För jag kan inte mitt lösen eller e-mail.
Men Max, det borde jag kunna läsa.
Så jag, just nu betalar jag jättemycket pengar till OnlyFans-kreatörer utan att jag kan ta del av innehållet.
And this det är så sex positive of you. You just want to support the movement. so progressive.
Ja, så det är statusen på mitt liv. Hur är ditt liv?
Jag är irriterad för att jag skulle köpa vin och så tänkte att jag skulle köpa en sån liten flaska. Köpte ett för 90 kronor. Tänkte budgetvin 90 kronor. Sen kom jag på efteråt när jag hade betalat att det här är ju dyrt vin.
Jättedyrt.
90 kronor för en halv flaska. Det här är det dyraste vinet jag köpt.
Yeah.
Så jag sitter och är bitter över det.
Okej. Okay. Vad kul att du
fun
tänkte
fact.
Att det var... Nej, förlåt. Vad kul att du tyckte att det var ett budgetvin att paya mer än vad vinflaskan normalt kostar när den är mindre.
Nej, men det är det som är poängen. Jag glömde tänka
ja,
på det.
Du höll väl i den och tänkte... Vad
jag höll
i den
90
är.
Kronor. Perfekt. Det är 90 kronor för en flaska vin. Det är en bra budgetvin.
Mm.
Sen kom jag på nu när jag skulle hälla upp. Det är ju en liten flaska för 90 kronor. För att jag insåg det att den hade en kork istället för skruvkork. Alltså en riktig kork. Bara, oj, konstigt med en riktig kork på ett budgetvin. And then I did the math and I was like, oh, it's actually fancy wine.
Mm.
Grown-up wine.
På tal om grown-up, är du en sån som pratar på bion?
Gissa Max om jag är en sån som pratar på bion.
180% att du håller låda på bion.
Antingen det eller att jag somnar eller att jag sitter med mobilen.
Mm. Vad har du varit under Sara Larssons biogate?
Jag får panik av hela grejen. Det är så mörkt. Kan vuxna människor lämna våra TikToks i fred?
Visst.
Sara Larsson har på sistone, det känns som att hon har liksom kommit in i, liksom come in into her own som artist som också blir populär i USA. Jag märker att hennes TikToks, hennes tweets, she gets it. Mm. Hennes följare börjar förstå hennes jargong.
Yeah.
Jag har älskat det. Jag såg hennes TikTok.
Skrattade.
Som bara är så här, en kul grej. Det är sånt man lägger upp på TikTok men gör för att underhålla. Och sen så blir det riktiga artiklar, opinionsmätare.
På kultursidor. Alltså,
who knew att bioetikett engagerade svenska folket så mycket? För när man inte fick ta med sig godis in på bion längre.
Just det.
Kommer du ihåg vilket ramaskri?
Ja.
Det var årets största samtalsämne. Det här är liksom vår heligaste ämne. Det är typ vår...
Ja.
Slut på den meningen.
Det som jag slåss av både godisgate och det här, går folk fortfarande på bio? Jag är så confused att folk är så här passionerat investerade i biobesök.
Ja, men det är ju de, människor. Det är ju väl fortfarande en aktivitet, bara för att du inte gör det, Max. Världen kretsar inte kring dig.
Jo.
det är liksom inte... bara streaming-serier som sänds.
Okej.
Okay. Allt jag säger är tråkigt. Alltså jag har inte sagt någonting roligt i hela mitt liv. Jag tror att jag ska ha en punchline och sen så bara blir det inget.
Jag tyckte det var
jättebra.
Det är
som en scen det är en scen någonstans ifrån.
Ja, fast nu blir det ju samma igen. Att du försöker hitta en punchline så hittar du inte den.
Vad är det jag tänker på? Ja, det finns en scen i en film eller serie där hon ska dissa någon. Och Fleabag är det. Fleabag. Då, och hon har en rant och det är en så bra diss. Och sen avslutar hon sista meningen. För hon fick inte till det där sista ordet. Och hela hennes rant faller platt. Så är jag. Välkommen till veckans avsnitt av Paparazzi.
Idag hände en konstig grej mellan dig och mig som typ aldrig har hänt förr.
Ja! Vi brukar ju aldrig checka in med varandra innan angående ämnen.
Vilket utan är lite
vi
kul.
Smsar
lite
några timmar innan så här. Vad ska du prata om? Och det är otroligt för att vi har bra koll på vad du, liksom varandras ämnen. Ja. Vi kompletterar varandra. Den här gången hade vi exakt på pricken samma saker. Men jag är också extremt oförberedd, så det gör mig bara glad att du tar det här avsnittet,
ja,
Max.
Ja. Då, I buckle up, så att säga. Jag tar på mig mina kängor. För jag tänkte att vi börjar vandra igenom Grammys. Ska vi?
Låt oss.
Innan vi börjar med något som jag fastnade för, som är hela Taylor Swift-situationen. Har du koll på Taylor Swift-situationen?
Nej, vad är Taylor Swift?
Perfekt, då kommer den sen. Men innan dess, gick Adele, ställde hon sig upp och gick när Harry Styles fick sitt pris? Eller är detta manipulerade klipp jag har sett?
Det tror jag verkligen inte att hon gjorde.
Nej.
Men jag kan tänka mig att hon blev ledsen. Det känns som att hon är en väldigt emotionellt lagd människa och att hennes senaste album betydde väldigt, väldigt mycket för henne.
Jag tror med att det var att han vann över Beyoncé, så att ännu en gång så fick inte Beyoncé Album of the Year. Eller Record of the Year kallar de det väl. Nej, vänta, hur är det nu? Record of the Year är en låt, va?
Nej, det är Song of the Year.
Det är, tack.
Och sen finns det Album of the Year. Den som vann Song of the Year var Bonnie Raitt.
Ja,
det är så fucking roligt. En folksångsartist som ingen har hört talas om som plockar hem den. Jag tyckte det var kul. Keeps it interesting.
Ja.
Men sen så här är det då Album of the Year som är det största, kreddigaste priset. Och Beyoncé har varit nominerad nästan varje gång hon har släppt ett nytt album, tror jag, men har aldrig vunnit den.
Nej.
Och hon är ju nu den person eller den artist som har vunnit flest antal Grammys. Och det är välförtjänt, otroligt. Men hon har fortfarande inte vunnit Album of the Year. Och många blir irriterade, typ. Ja, de ger henne massa så här nonsenspriser. Små genrer. Men när det faktiskt kommer till de stora priserna så ger de inte henne det hon förtjänar. Vilket Nej. Jag kan väl hålla med om till en viss grad, men det är också lite så.
Men såg du när hon vann, var det typ dance track eller någonting? Ja, såg du vad Diplo sa?
Nej.
Han vände sig om och säger till personen som sitter bredvid, she bought that.
El Mao.
Och det tyckte jag var kul, för det fick mig komma ihåg en intervju med Miley Cyrus för typ några år sedan. Där de också pratade om så här, hur viktigt är Grammys för dig och liksom, vad är din inställning till det? Och då svarar hon bara, ni vet om att man köper dem.
Mm.
And I think that's interesting.
Ja, men också Charlie XCX skrev ju också någonting om att det är en skam att hon inte blev nominerad för någonting eller inte vann någonting för hennes senaste album. Och så svarade Grimes att hon hade suttit med i juryn för Grammys. Och att det var, alltså, de fick typ inte rösta på vad de ville. Och
de fick inte nominera. Det var en förbestämd nomineringslista. Och, liksom,
och hon bara, sen dess har jag bara tyckt att det är bullshit. Så jag har inte hört talas om hela grejen med att de köper priser, men det förvånar mig inte alls. Alltså det där är ju också hela grejen med att folk vinner priser för de
kreativitet
och film. Och det är ju konstigt, men det är också kul att få se en sån gala. Men vad var det? Vad är Taylor Swift?
Jo, alltså så här. Har du kommit över TikTok-kontot It's Just Ashley 13?
Mm-mm.
Nej. Om det finns något influencerdrama som jag fastnade i denna veckan på grund av Grammys, så är det alltså då Taylor Swifts lookalike It's Just Ashley 13. Och att hon alltså då blev inbjuden till Grammys, att hon skulle gå på röda mattan när hon är en Taylor Swift lookalike, och sen drog hennes inbjudan tillbaks. Och hon är ju handen på hjärtat, hon är väldigt, 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 väldigt lik Taylor Swift. Och det har gått bra för henne, hon har 1,1 miljoner följare på TikTok. Så för en vecka sedan så la hon upp en video att hon hade partnered with Grammys. Och att ett företag då hade bjudit dit henne som skulle flyga dit som influencer, och då skulle hon leverera typ 30 content pieces, vilket är extremt mycket.
Stressigt.
16 TikToks senare, Michelle, den här veckan, så har vi alltså nu fått reda på att hon blev bjuden och sen sa de, nej, vi vill nog inte att du kommer längre. Det blir nog lite konstigt att du är här när Taylor Swift är här. Då hade hon redan köpt flygbiljetter. Hon hade även bokat hotell till sin man. Och hon hade även köpt klänningen som hon hade visat upp för sin följare som hon skulle ha på röda mattan när hon då skulle gå som Taylor Swift.
Okej, okay, men tror vi att det är på riktigt? Eller är det här en story som hon har hittat på?
Nej, och då var det nämligen så här, 16 klipp är alltså att hon håller på som, det är som att jag är tillbaka på YouTube days, YouTube era. Mm-hmm. Det var receipts på receipts, alltså det var kontrakt lades upp. Det var liksom, de här DMsen har jag fått från företaget. Det här skrev jag på, här ändrade jag kontraktet, här bad jag om det här. Under alla de här revideringarna som hon då lägger upp som bevis, så har hon aldrig en enda gång tänkt på första klausulen som är vi, typ så här, vi har rätten att när som helst tacka nej. Att liksom ta tillbaka. För henne skriver så här bara, hur kan ni bjuda någon till Grammys? Och sen bara uninvite. Och man bara, det står literally i första punkten i kontraktet du dessvärre skrev på att de under när som helst utan att behöva motivera kan dra tillbaka. Jag tror det är för att Taylor Swift har fått reda på att hon skulle komma dit.
Mm.
Och hon har sagt nej till Grammys.
Mm, jag pallar inte.
Jag pallar inte. För jag tänker också så här, det är en grej att så här, du går på röda mattan och ett stort fan av dig stöter på dig. That's a cute moment. Men den här kvinnan har alltså då hon säger att hon bara råkar se ut som Taylor, men nu har det också börjat komma upp bilder på hur hon ser ut pre-surgery.
Hon har
opererat sig.
Det finns ju några sådana galningar som är Ariana Grande look-alike, Michael Jackson look-alikes, yeah, och som åker runt och uppträder tillsammans. Yeah. Det är det roligaste jag vet.
Och det gör inte hon här. Hon är bara hemma med sina katter och klär sig och sminkar sig precis som Taylor. Och låter som Taylor. Hon lever drömmen. Men jag kan förstå att Taylor sa that's gonna be a no.
Yeah.
It's gonna be awkward.
Okay. Vad mer har vi på Grammys?
Madonna.
Ja. Japp. Oj, nu ringer någon här.
Oj.
Hur gör man? Decline. Så. Ja, vad har vi på Madonna?
Jag har skrivit jättelångt om Madonna.
Oj. Okej, ska vi köra en liten snabbare Harry Styles uppträdande? Det var många recensenter som skrev typ och han hade låg energi. Och sen så har hans dansare i efterhand berättat att de hade planerat en jättecool, avancerad koreografi på en snurrande scen. Mm. Det var svårt att göra medan scenen snurrar, men de fick till det under rehearsals, de såg fram emot det, och sen när kameran är på så börjar scenen snurra åt fel håll. Så de måste tänka om, göra hela koreografin bakvänt medan det snurrar åt ett håll som de inte alls är vana vid. Super disorienting. Harry Styles skulle samtidigt sjunga och köra den här dansen bakvänt. Han måste ha varit liksom arg och frustrerad och ledsen, men gjorde väl ett bra jobb ändå. Men jag tyckte det var synd för deras skull.
Mm. Ingen kommentar.
Men du har för mycket Harry Styles förakt, Max.
Nej, men alltså vet du vad? He is so boring. I cannot think of anyone that is more boring than Harry Styles. His music is so bland. I am so over it.
Jag tycker
it.
Han är... Ja, du behöver inte gilla honom. Det behöver inte vara musik som faller dig i smaken, men det är ju bra musik. Det är bra låtar. Det är få manliga artister som gör mer än the bare minimum. Han dansar, han är sexy, han har på sig lite olika spexiga kläder som inte faller dig i smaken. Men det är i alla fall, it's something fun for the girlies. Mm. And I love that about him.
Sure.
Också kul att han var ihop med Olivia Wilde. The most exciting relationship of the last year. Jag är ett stan.
Ja, jag hör det. Du nämnde inte ens att han sjöng falskt, så att that makes all the more.
Men vad tror du? Försök sjunga på en snurrande scen baklänges som du ska sjunga och dansa och hoppa på. Men det är klart att du gör. Tänk att koncentrera dig på så många saker samtidigt, samt som du är jättearg och upprörd över det här som du har anställt koreografer. Ni jobbar här jättelänge, kameran är på, du ska börja sjunga. Oj, nu snurrar jag counterclockwise. Dansarna vet inte vart de ska stå. Jag vet inte ens hur jag ska gå på av den här scenen, för att det snurrar i en riktning jag inte ens hade räknat med att det skulle snurra. Och nu så ska jag uppträda här. The biggest night of my life. Jag hade sjungit så fucking falskt, Max. Det hade du med. Så käften. Next segment.
Jag tänker, för att citera Harry Styles, det händer väldigt sällan personer som mig.
Ja, det var klumpigt. Han borde inte öppna munnen så mycket mer än när han sjunger. Okay. Vi har ju mannen som även när han skulle beskriva Don't Worry Darling sa I love it because it feels like a movie.
Mm.
Jättebra citat. Och även nu när han tar emot priset för, var det Album of the Year?
Ja.
Det var det, va? It doesn't happen to people like me very often. Och folk bara, you're
pretty sure
white,
it does.
Straight man. It's like it literally does. Eller jag undrar verkligen vad han menar. Jag tror att han tänkte så här, jag är bara en vanlig kille från en liten stad med stora drömmar och nu står jag här. Och det förstår jag. I am giving him the benefit of the doubt. And you know what? Don't Worry Darling was like a movie.
That was definitely like a movie.
So he's
spot
not wrong.
On. Men ger du Madonna lika mycket benefit of the doubt? Eller vad?
Jag har inte sett så mycket från Madonna på Grammys mer än hennes ansikte som är som vanligt Intressant.
Ja, alltså jag, gud jag har skrivit så mycket om detta men jag pallar inte. Så att jag tänker bara att jag bara pratar lite.
Ja, men kör.
Nej men man kan tro att jag ska vara misogyn och prata skit om Madonna, men det ska jag inte. Även om jag nu ska spendera ett A4 om att prata om en kvinnas utseende. Men det känns som att man måste bara touch real quick på kaoset som har varit internet efter att Madonna, alltså då, i typ någon minut existerade på Grammys. Hon skulle liksom dela ut ett pris, that was it. Sen skulle hon tacka för sig. Och det räckte tydligen för att internet skulle må piss och hata henne. Jag personligen älskar ju den här eran hon är inne i nu. Det är vulgärt, det är gränslöst. Hon är literally authentic herself. Minus ansikte, röv och lite annat. Men hur hon liksom för sig och tar plats. It's giving very much Madonna 80s. Älskar. Tyckte jag att hennes tour announcement var 50% cringe, 50% otroligt. Ja, det gjorde jag. Mådde
det
dåligt.
Är då en video på när Amy Schumer
och några andra.
Lil Wayne och några andra sitter runt
Diplo.
Ett bord. Ja, Diplo var med.
Han är överallt. That man is everywhere.
Jag undrar verkligen vem det var som samlade det här gänget människor. Det är också en tjej som jag inte kommer ihåg, men hon är typ komiker,
TikTokare.
TikTok, ja. Komiker, hon är rolig, men hur i helvete hon hamnade i den här promo-videon inför Madonnas tour är en gåta.
Men det är hon som blev viral på den, hi guys, da, da, ja. This is the company, bla bla bla. Otrolig människa.
Hon är rolig.
Jättekul. Ja, skänkte jag ens en tanke på att inte en enda kamera under hela produktionen filmade hennes ansikte close-up när hon delade ut priset? Nej, det tänkte jag inte. Men tydligen var det ett direktiv de hade fått. De fick inte lov att filma henne close-up. Men däremot, för att citera henne själv, close-up photos of me taken with a long lens camera by a press photographer that would distort anyone's face made its way to the internet. Och om jag har förstått rätt så är det som en viral tweet som gjorde att åtminstone Twitter började prata om hennes ansikte. 38 miljoner views har den här tweeten fått. Tack Elon för att du gav oss möjligheten att se spridning på tweets. Det gör det lite lättare att förstå och känna att det inte bara är jag och mina fem bögar som har sett någonting, utan att faktiskt var någonting som nådde andra människor också. Och det var alltså då någon så här bitcoin-tjej som la upp en tweet där hon hade en bild på Madonnas ansikte och så hade en bild på sin mamma. Och så skrev hon, letting yourself age gracefully is far more beautiful than plastic surgery. Here's proof. Problemet är ju bara att mamsen i fråga själv också ju då är botoxad, har ju absolut fake tänder, alltså veneers av rang. Håret, something else is going on. Det blev så konstigt att sätta hej, här är en botoxad kvinna versus nej, men, här är en botoxad kvinna.
Även om hon var helt obotoxad så är det en jättekonstig sak
nej, men
att göra.
Jag vet.
Ja, Madonna har a botched fucking face.
Ja.
And we love her for it. It's an aesthetic too.
Exakt. Jag tyckte att hennes så här, nu räcker det inlägg som hon la upp där hon avslutar med I look forward to many more years of subversive behavior, pushing boundaries, standing up to the patriarchy and most of all enjoying my life. Nästan så att jag vill tatuera in det på mina reben.
Ja, det var kanske inte så revolutionerande sagt.
Nej, det, exakt, men det är det. Hon, alltså, it's like, you know, vi vet patriarchy, ingen får lov att åldras. Men, och då vill jag också bara flika in, för då tänkte jag, tycker jag att det är lite obekvämt när hon hånglar, tungbrottas på videoklipp med unga män på Instagram? Tycker jag det är jobbigt för att det är en kvinna eller för att det är åldern?
Alltså, det går liksom att de två sakerna samexisterar, eller
exakt.
Också, allt är inte sexism. Det är också jag tror också ifall en man hade plastikopererat sig på så extremt mycket, så dålig plastikoperation. Det är för mig i alla fall det som provocerar mig. Du har så mycket pengar, Madonna. Varför lät du någon göra ett så fult jobb?
Ja, nej men exakt. Men för att jag tänkte så här, okej, låt mig bara göra en snabb googling, kända män i 60-årsåldern, och tänka efter, vill jag se dem hångla med en 22-årig kvinna? Och då har vi till exempel Tom Hanks. It's a no. Tom Cruise. It's a no. George Clooney hade också giving me the ick. Kevin Costner, ick. John Travolta eller Antonio Banderas, still an ick.
Vi har ju då Leonardo DiCaprio som det först spreds rykten om i veckan att hans nya tjej är 19 år. Is that an ick? Is that a yay or a nay?
So that's gonna be an ick. Och speciellt när det här videoklippet kom upp när han typ klubbade och dansade och rör
sig. Jag tyckte det var lite sexigt.
Så, va?
Jag tycker Leonardo DiCaprios dansstil som en liksom 17-åring
lås
som precis upptäckt hiphop.
Lås in dig själv.
Men hans team har dementerat att han inte är ihop med den här 19-åringen. Så vem som har spridit det här ryktet kan man undra.
Det kan man verkligen undra.
Är det någon
undra.
På hennes team? Är det någon som anordnade eventet som de var på? Kanske,
just det, som vill ha lite spridning. Who knows?
Who knows? Eller så stämmer det. De ville bara inte att folk skulle veta att han ligger med 19-åringar. Det är någon som har ringt mig 5 gånger medan du har pratat. Så jag
vet
ska bara ta det samtalet.
Vi ses snart. Hej hej.
En liten paus. Hej hej.
This doesn't happen to people like me very often and this is so, so nice. Thank you very, very much.
Den enda som är bra på sådana galor är ju faktiskt Taylor Swift. Hon är den enda som verkar ha kul. Mm. Som dansar, ja. Som ler. Som även innan när folk inte gillade henne lika mycket. Så hon brydde sig inte. Hon stod där. Hon dansade på ett sätt som hon sen blev mobbad för på internet.
Mm.
Det tycker jag
det ska hon
fler
ha.
Ska ta efter.
Mm.
Sen vill jag också nämna de hade ju en hip-hop tribute på 15 minuter som var kanske inte jättebra, men det var väldigt kul att de hade det i och med att historiskt sett så har ju kanske inte rapmusik riktigt fått den uppmärksamheten som den förtjänar på Grammys, och nu tog de in så här massa gamla legender som Run-DMC, Busta Rhymes, DJ Jazzy Jeff, Missy Elliott. Och det roligaste var att se Jay-Z's reaktion i publiken. Där, det är motsatsen från Ben Affleck. Han var så lycklig. Han borde ju också ha varit på scenen. Han var ju liksom en del av den generationen som skapade rapmusiken och det där idag. Och man bara såg nostalgin i hans ögon. Jag vill också lyfta en sak som jag tänkte på när jag såg den tributen. Som jag också vill säga, det är så fruktansvärt att vi kan ju liksom inte se de här uppträdandena. Varje år så sitter jag och sopar internet rent, letar, hittar någon twittertråd där någon har spelat in uppträdandena från Grammys. Man kan se några enstaka, men vi i Sverige har väldigt, vi har inte riktigt tillgång till alla Grammy-uppträdanden.
Du vet om att HBO Max sänder allting i år?
Vad säger du nu, Max?
HBO Max sänder allt i år.
Live?
Ja.
Eller kan man se det i efterhand?
Jag tror man kan se efterhand också.
Och det säger du nu?
Ja.
Men varför, när jag googlade på det så kommer det inte upp. Jag blir jättearg. Nu har jag kollat på jättesuddig Twitter. screen save på när Bad Bunny uppträder. Det var också ett väldigt bra uppträdande.
Har du sett hans för- och efterbild att han har fixat sin käklinje?
Nej, nej.
Alltså hans ansikte är köpt. Han har inte det ansiktet egentligen.
Gud vad, det har
incredible.
Även Michael B. Jordan Jr. Nej, vad heter han? Alltså inte atleten utan skådisen som var ihop med Lori Harvey.
Mm.
Han är också opererat om hela sin käke och haka.
Inspirerande kan jag säga.
Väldigt inspirerande. Jo, men det jag tänkte på under den här hiphop-tributen, för då var Salt and Peppa och Queen Latifah med som det var liksom de som var de första generationen, eller egentligen de första kvinnliga rapparna överlag. Och hur ska jag säga det här utan att låta töntig? Det blir alltså töntigt när en vit person ska prata om rap.
Mm, yeah.
Som att det är liksom... men det jag tänkte på var att deras musikkatalog av musik är det absolut mest feministiska som har gjorts i musikhistorien. Mm-hmm. Det finns... Alltså Salt and Peppers diskografi är verkligen feminist anthems, inte på en så här girl power we can do it, utan rakt av it's a she thing. Mm. Kolla på musikvideon, gåshud, life changing for me as a child. Det är någonting som när man pratar om rap idag känns som att man glömmer hela det kapitlet i musikhistorien.
Mm.
Och när man, för jag testade nu och googlade så här best feminist anthems, det är typ This Girl Is On Fire eller Katy Perry Firework.
Den klassiska anthem.
Och sen så när man pratar om rap framförallt i Sverige så målar man upp det som att det är någonting liksom bara skryt om pengar om vapen.
Ja.
Men det var allt jag ville säga. Tack för mig. Det kan jag klippa bort. De senaste dagarna så har ju den enda kändisen varit Pamela Anderson.
Finaste Pam.
Jag tycker att vi förtjänar mer cred för att hon har varit ständigt aktuell i den här podden.
Ja.
Framför allt det första året. Då var väl hon den person som vi pratade om mest, för hennes dejtingliv var kaotiskt och det roliga som hade hänt oss.
Mm.
Och sen när förra Hulu-serien kom ut, vi hade till och med sleepover för att kolla på den, recenserade den i podden. Jag har pratat om hennes romans med Julian Assange flera gånger. Medan han har bott på ambassaden så åkte ju hon och hälsade på honom med vegan burgers och satt och pratade om politik, och sen intervjuer sa hon såhär, nej, det it's not a romantic relationship but there's definitely a romance there, eller något sånt.
Och typ såhär aktivist, hon she loves activism and so does
she,
he, blah,
loves
blah, blah.
Activism. Och sen när jag såg hennes senaste Netflix-avsnitt komma ut och även hennes självbiografi, I went off on Instagram.
Ja.
Jag vet inte varför.
Jag bara såhär, tittade vi, såg vi samma dokumentär kände jag när jag läste dina
känslor. Jag hade inte sett dokumentären än, Max, men jag hade läst utdrag ur hennes självbiografi.
Ja.
Och så såg jag folks reaktion på det här avsnittet på Netflix.
Mm.
Och alla bara, wow, she's amazing, she's the most perfect person, national treasure. Och jag bara, men herregud, vad är det här för konstig bara personlig PR-kampanj? Ja, hon är fantastisk, men hade ni med det här. Och sen så kollade jag på avsnittet på Netflix och förstod väl vad folk menade. Ångrade lite att jag blev så provocerad av hennes kärlek.
Yeah.
För grunden att jag älskar henne också. Jag tycker hon är fantastisk. Och önskar henne allt gott i livet och världen. Men i och med att jag har varit så investerad i hennes liv de senaste åren, följt henne på Instagram och Twitter, sett hennes himla hashtag men too, och hon försvarar Julian Assange att han de här våldtäktsanklagarna anklagelserna från svenska kvinnor som då är anledningen till varför han har behövt bo på en ambassad. Och jag förstår att det hon har fått höra från det är ju hans version, medan det jag har fått höra från det är de, till exempel P3 har en väldigt bra dokumentär på det som hände här i Sverige. Och sen att se hennes, hon försvarar honom i mitt Twitterflöde flera veckor i rad, även när hon uttalade sig om MeToo-rörelsen. Hon, det här citat, "It was common knowledge that certain producers or certain people in Hollywood are people to avoid privately. You know what you're getting into if you're going into a hotel room alone. My mother would tell me, and I think this is the kind of feminism I grew up with. It takes two to tango." Vilket är alltså så victim blaming uttalanden. Hon har i efterhand bett om ursäkt för det här och sagt det där är en horrible thing to say. Mm. Hon beskriver ju själv i sin självbiografi och avsnittet att hon har ju själv varit utsatt för våldtäkter och sexuella övergrepp. Och hon är ju liksom formad av världen som hon har levt i de senaste åren, vilket har varit en helt galen värld.
Mm, precis.
Jag tar väl tillbaka allting jag sagt om henne. Men det jag tycker är lite synd är ju att de inte tog upp hennes relation till John Peters.
Är det den? Nej, det är inte den senaste.
Nej, det är den näst senaste.
Just det.
hon gifte sig med den 77-åriga producenten John Peters 2020, precis innan pandemin. De var gift i 12 dagar.
Otroligt, otroligt giftermål.
Sen pappersarbetet, allt det han, de inte ens lämnade in. Det de däremot hann var att han betalade av alla hennes skulder.
Mm.
Och i en intervju med Page Six så säger han, "Needless to say that when she texted me that she wanted to get married, obs, han var redan förlovad med någon annan och de skulle bli sambos. Pam smsade honom om att hon vill gifta sig med honom." Jag vet inte exakt hur det där gick till, men han har haft en crush på henne jättelänge. Precis, när hon bodde på The Playboy Mansion för länge, länge sedan så bodde hon hemma hos honom och så. So when she texted me that she wanted to get married, it was kind of a dream come true, even though I was engaged to someone else and the lady was moving in. I dropped everything for Pam. She had almost $200,000 in bills and no way to pay it. So I paid it, and this is the thanks I get. There's no fool like an old fool.
Mm.
Fantastic. Honestly, as she should. Hon hade fakturor att betala.
Ja.
Och hon visste att John Peters har alltid funnits där i bakgrunden. Hon förklarade sen i efterhand att hon hade varit på en spiritual retreat i Indien. Som var liksom lite för spirituellt öppen för kärlek. Därav gick det lite snabbt, 12 dagar som skilde de sig.
Hon får väl pengar nu i skilsmässan? Jag tror det var typ 10 miljoner kommer hon få.
Nej, han har skrivit in henne i hans testamente.
Ah, så var det. Trevligt, fint, otroligt. Och, alltså,
det är det som är grejen. Jag tycker att det här är fantastiskt. Så jag såg fram emot, när vi får se den här dokumentären om henne, att jag kommer få en bättre och mer insikt i den här väldigt komplexa, fascinerande personen, psyke och liv.
Mm.
Men självklart på, jag vet inte hur lång avsnittet var.
En och en halv timme.
Man kan inte komprimera en människas komplexitet till en och en halv timme. Och det hela tyckte jag ledde upp till typ någon slags PR-kampanj för hennes show på Broadway nu. Och lite så, jag tyckte det kändes som marknadsföring snarare än att man faktiskt får en bild av en väldigt intressant människa.
Mm.
Och så känner jag typ i varje intervju med Kim Kardashian, då det ska vara en så sit down interview där de ska prata om seriösa saker och så ställer de frågor och det är så inövade svar. Och jag bara, men jag vill veta. Hur var det när din pappa gick bort helt plötsligt och du gifte dig med någon random man i Las Vegas och han var physically abusive och sen så du var desperat att bli känd. Alltså, det är ju superfascinerande, men man får liksom aldrig tillgång till just den delen av de här kändisarnas psyke. Och sen lite andra saker som jag tänkte på.
Men alltså jag tycker det är intressant att du kände att det var reklam för Broadway. Och jag tog liksom bara, alltså jag tänker typ att hela den här dokumentären var bara för att hon ville förberätta sin sida av The Sex Tape. Alltså hela dokumentären är ju bara ett enda långt svar egentligen till Hulus tv-serie. Där hon känner att hon liksom inte fick lov att säga ett enda ord om sin, alltså att någon annan berättade hennes historia om The Sex Tapes. För jag tänker typ så här, i början så hon nästan springer förbi det faktum att hennes nanny liksom sexuellt förgrep sig på henne. Det är typ så här en liten oj oj oj.
Mm.
Och sen, alltså du vet, och det tänkte jag var jätteintressant, hur det påverkat liksom hur du sen har sökt validering i livet sexuellt och med, liksom med män och bla 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 bla. Men liksom allting skulle ju bara leda till relationen som hon hade, hur mycket de filmade varandra, att det läckte och liksom typ ja, hela den grejen.
Ja, och jag hade blivit helt tokig ifall någon gjorde en serie om mig och mitt liv och jag hade liksom ingen kontroll över mitt eget narrativ.
Nej, precis.
Så jag tycker att det bara är bra att hon själv får berätta sin egna historia. Grunden att det blir väldigt framförallt jobbigt för mig när hon gör så, Max.
Mm.
Som en person som inom citationstecken även läst hennes ex-man då, Tommy Lees självbiografi.
Ja.
Som hon var med och skrev delar av i och med att han har så dåligt minne.
Mm.
Så hon liksom har skrivit typ hur de träffades och allt sånt. Och i den här, eller nej, för det första, det hon säger i den här Netflix-serien angående The Sex Tape, säger hon så här, we had no idea who sent the tape. Jag bara, men personen i fråga som läckte den här videon har berättat exakt hur det gick till. Varför han gjorde det, hur han gjorde det. Det var som sagt, och det visar de ju då i Hulu-serien. Jag antar att de baserade den serien väldigt mycket på en intervju i The Rolling Stone om hur The Sex Tape got leaked. Det var då han jobbade hemma hos dem som, vet du, han byggde saker, renoverade hemma hos dem. De var skyldiga, de här, vad är ordet till hantverkare? Hantverkare är ordet. De var skyldiga hantverkarna $20,000. Tommy Lee och Pamela Anderson ville inte betala de pengarna när de kom tillbaka. Hantverkarna kom tillbaka hem till dem för att samla ihop deras grejer. Så stod Tommy Lee där med en pistol riktad mot hantverkarna och sa get the fuck out of my property. Det här är då Rand Gauthiers version av händelseförloppet. Det är andra personer som även jobbade tillsammans med honom som hantverkare som har bekräftat det. Och sen så säger han att han ägnade hela sommaren 1995 planera in The Heist. Det var ju han själv som hade satt upp över bevakningskamerorna. Han beskrev i detalj hur det gick till och sen hur det blev att han inte tjänade en enda krona på att han läckte videon, för att han kunde liksom sälja det direkt ur, alltså, fysiska kopior, men då var det ju andra som började kopiera de här fysiska kopiorna, och så i slutändan så fanns den ju liksom folk som sålde den överallt. Det var ingen som ett produktionsbolag som ville köpa rättigheterna, för att Pam och Tommy äger ju the copyright och legally så kan ett produktionsbolag inte sända en sån video utan att de som är med i videon har gett sitt godkännande. Men sen så var det till slut en man som, när internet var väldigt nytt, som kom på att men jag kan livestreama det här på internet i flera timmar, för att legally så innebär det andra saker. Och då sändes den live på internet i flera timmar, och till slut så kände väl Pam och Tommy att okej, vi måste signa över våra rättigheter så att vi i alla fall, om den ändå sänds på internet bakom en paywall, så kan vi, vänta lite, jag måste ladda min mobil här. sådär, så kan vi i alla fall kontrollera till en viss grad. Det är en så lång historia. Men i Tommy Lees självbiografi så säger han att de blev erbjudna $250,000 för att signa över rättigheterna till deras sextape, som de tyckte var en låg summa. Hur mycket pengar de fick. Pam säger i serien att hon inte fick en enda krona. I Tommy Lees självbiografi så får man en annan bild av hela grejen. En sak är säker, Pam var liksom förkrossad över att det här hade läckt. Hon ville verkligen inte att det skulle finnas ute bland folket. Och sen även när han signade av rättigheterna till Vivid, eller först till den här mannen som sände det via internet, och sen så Vivid Entertainment som fick rättigheterna för att sälja fysiska kopior i butiken. De fattade inte riktigt papprena som de hade skrivit på. De fattade inte att Vivid Entertainment kunde sälja fysiska kopior i butik. Och hon får säga vad hon vill. Hon får dra den historien. Hon, alltså, det kanske stämmer. Hon kanske inte fick en andra krona. Det spelar ingen roll. I slutändan är det enda som spelar roll att det är helt sjukt att någon tog en så intim video och tjänade pengar på det. Alltså, det är ett sånt övergrepp. Det är fruktansvärt att hon fick gå igenom. Men
det var för kort
som
tid.
As a fact-checking bitch så får jag bara inte riktigt ihop det.
Nej.
Och sen vill jag också säga att ett stort fokus i avsnittet och självbiografin är att hon fortfarande älskar Tommy Lee. Hon säger liksom, I could never be with anyone else. It doesn't feel right not to be with the father of my children. Alltså Tommy Lee är gift med en annan tjej som är, vad 17 heter hon nu igen? Brittany Ferlin. Härlig throwback. Hon hade flest följare på Vine en gång i tiden. Kommer du ihåg med, det kom ut en serie som heter American Meme. Som så handlade om bland annat Paris Hilton. Men du kommer ihåg att det var en ganska stor snackis.
You've got mail. Eller vad fan,
ja. Och Paris Hilton var med och Brittany Ferlin pratar om hur dåligt hon mådde. Hon lider av väldigt mycket psykisk ohälsa och det är det hon pratar om i sina sociala kanaler idag. Så när den här serien kom ut så skrev hon liksom på TikTok liksom, thanks guys for reaching out. Liksom, I'm fine, I'm hanging in there. Sen la hon upp en TikTok som hon raderade kort efter där hon så här, sa om Pam hade fått reda på att jag dog, och så skådespelade hon att hon var Pam och så här låtsades att hon var ledsen. Och på en kommentar så skrev hon någonting om att Pam skriver till Tommy Lee hela tiden om att hon ville ha tillbaka honom. Den speciell
relation.
Den speciell relation. Speciell situation. Jag tycker att det är lite synd, för hon är en väldigt intressant person. Och det är, alltså det är liksom, jag vill bara veta mer.
Ja, hon hade ju behövt ha en two-part series som Harry och Meghan. Vi hade ju behövt lite mer, så att säga, än att bara ge henne en och en halv timme.
Verkligen.
På tal om att bestämma sitt egna narrativ.
Ja, verkligen, på tal om det.
Det är dags.
Herregud.
Äntligen ska jag få prata om mitt favoritämne. Nämligen hunkan, skådisen, charmören, repmästaren och kannibalen Armie Hammer. Han har ju gjort en, ska vi säga, en slags tell-all sit-down-intervju med Air Mail. Alltså ni vet det här nyhetsbrevet online som jag tror vi har läst ur tid. Jo, jag har läst en gång tidigare.
Ja, du har hört talas om, jag har aldrig hört talas om det innan.
Jo, för då tror jag också att vi höll på att skratta då, och hur konstigt att den här kändisen som då hade valt att, jag kommer inte ihåg vem det var, hade valt att prata med Air Mail, och vi bara, what the fuck is Air Mail? Det är lite som the place a celeb goes när de vill kunna kontrollera sin historia till 100% istället för en typ tv-intervju. Artikeln med Armie Hammer är alltså då över 10 000 ord.
Det är 10 000 ord för mycket.
Ja, det är verkligen det. Och spoiler, inget är Armys fel. Allt är alla andras fel. Han lyckas med att liksom då miscredit exakt alla kvinnor i hans liv, inklusive exfrun och sin aunt Casey, som Flashback till när jag inte hade läst boken men ändå hade en hel prata om det som vi trodde var typ fake. Men det var kul att hon fanns på riktigt. Allt medan han talar ut om det som alltså då hände 2021. Ni vet, allegedly kannibalism, eller det var ju mest meddelanden, alltså det var ju inte riktig kannibalism.
Fantasier om kannibalism.
House of Effie, ett konto på Instagram, olika privata DMs, alleged våldtäkt. Ja, minfält, jobbigt. Men jag kommer inte många meningar in i den här artikeln innan min hjärna börjar klia. Jag kommer alltså inte förbi titel och ingress, Michelle. Army Hammer breaks his silence. 2 years after some of the most shocking allegations of the hashtag MeToo era lit up the internet and destroyed his career, he has now decided to tell his side of the story. First of all, vad kul att han alltså då försöker hänga upp hashtag Cannibalgate på MeToo. För att jag vet liksom inte, mycket kan man associera med MeToo, men det var liksom 3 år innan. Jag vet inte, 2021, kände du att det var peak MeToo era?
Det var inte peak, men det var fortfarande.
Skulle du koppla ihop Armie Hammer-grejen med MeToo, eller bara Armie Hammer?
Lite både och.
Lite både och, ja.
I en klass för sig, skulle jag säga att det var.
Verkligen en klass för sig. Ja, men saker som alltså då kommer fram under, enligt honom, under MeToo var ju då till exempel citat: "He was really into saying he wants to break one of your ribs and eat it, like barbecue it and eat it." Och ett annat citat: "Hammer had carved the letter A near her vagina with a knife, licked the wound, proposed to consume her and told her that he wanted to eat one of her ribs." Det var så 2 olika kvinnor där. Allegedly. Tonaliteten i alla fall i de här 10 000 orden är ju uppenbar. Det beskrivs och radas upp som att en lavin av elakheter bara råkade hända den här stackars mannen. Och det bara finns ett enda offer i allt. Det är Army. Därför att long story short, 30 minuter tar det att läsa hela om ni vill ge på det. Army är så då lite speciell när det gäller det sexuella, eftersom att han blev sexuellt utnyttjad av en präst som 13-åring, vilket enligt honom då introducerade honom till sexualitet på ett sätt där han inte var i kontroll. Så därför blev hans sexuella intressen att ta kontroll. Nu vill inte jag vara den som är den. Absolut. Jättehemskt att bli sexuellt utnyttjad när man är 13. Men jag vet inte om the pipeline det till att vilja äta folks reben.
Nej, men just när det kommer till det, och nu i och med att det har varit så många gräv om hans familj och hela hans släkt om hur galen den är, så kan man ändå förstå att det blev som det blev. Och jag kan tänka mig att han har varit utsatt för ganska många sjuka situationer under hans barndom som har liksom påverkat honom.
Absolut. Ett annat otroligt citat är: "While Hammer's devoted fanbase tried to parry the accusations against him, there was little they could do to stem the damage to his reputation." Och då vill jag bara undra, vem är hans fanbase? Är det bögarna? För att jag, I'm very confused. I did not know att Armie Hammer hade en big fanbase som var ute och vevade i allt detta.
Jo, men en liten, tror jag. En liten,
väldigt liten,
skev fanbase.
Jag tyckte även om en av alla många bortförklaringar som sker i artikeln, hur han kom i kontakt med Effie. "In October 2016, Hammer received a Facebook message from a young Bulgarian woman named Effie asking him to endorse a charity supporting children with special needs." Inom parentes, Hammer has an autistic cousin.
Ja, men det är dock sant.
Ja. Jo,
att det var därför hon tog kontakt med honom.
Tyckte hon att det är väldigt kul. Hela artikeln fortsätter, han återberättar basically hela tidslinjen för oss. Men hur det gick till enligt honom. Journalisten kör på i 100. Och det är verkligen så här. Effie sa detta, men det ljög Effie om därför att Army var opererad och jag pratade med en läkare och den läkaren sa bla 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 bla. Ja, alltså en artikel som aldrig hade behövt skrivas är den där jag tar ifrån när jag har tagit mig igenom hela. För jag känner också så här, är det någon som fortfarande, alltså bryr folk sig? Alltså jag kan inte bry mig mindre om huruvida någonting Effie la upp på Instagram för 3 år sedan var på riktigt eller inte. Alltså...
Jag bryr mig. Jag har ju då följt Effie på Instagram och hon har kommenterat på alla lögner i den här artikeln.
Mm.
Hon publicerar ju då skärmdumpar från sms-konversationer som hon har haft med honom och du och jag vet inte vad som hände. Vi vet inte vem som ljuger, vem som talar sanning. Om de här skärmdumparna är fabricerade, de ser väldigt alltså svåra ut att fabricera dem. Min bild av det är att hon inte har photoshopat de här skärmdumparna, men vad vet jag. Men hon tar till exempel ut meningar i texten där det står Army says while he didn't consider the relationship to be anything other than sexual. Alltså för Army påstår att det här var bara en sexuell relation, ingen mer med det. Hon publicerar massa skärmdumpar där han skriver att han älskar henne. This relationship isn't just about sex. If forever is a thing, I want us to be that. Alltså han var ju lovebombing deluxe. Även att de försöker säga att hon har sagt till Armys fru att Effie, I was pretty much chasing him, I kept pursuing him. Alltså får det att verka som att Effie har erkänt till att det är hon som har jagat efter honom. Då publicerar hon skärmdumpar på ett meddelande som hon har skrivit till Armie Hammers fru, där hon sa ordagrant, I wasn't the one doing the pursuing and I would never break up a family. Det hon skriver till Armies fru liksom ber om ursäkt. Det var inte jag som har jagat efter honom. Jag förstod inte liksom.
Men det var ju typ en av de första skärmdumparna. Kommer du inte ihåg typ när jag fick kontakt med henne? Det var ju ett jättegalet
träd. Just det, det var så himla sjukt.
För det var ju typ på något forum så hade hon lagt upp. Och det var ju typ exakt citat det där. I would never break up a family. It was him, bla bla bla. Så jag menar, alltså det jag menar med att jag inte bryr mig är typ mer att det var onödigt av honom att börja rada upp allting igen. Ja, det var det jag menade. Ja. Alltså så här... det hände, vi var alla sjukt investerade, alltså varje dag var det nya citat, nya DMs, nya galna grejer om igen, och då tänker jag bara så här: om du får möjligheten att sätta dig ner och göra en sit down intervju och skriva en artikel och du lägger typ 2/3 av innehållet på att typ så här försöka svara på någonting som lades upp för 3 år sedan som sen genererar att hon behöver svara,
ja, men
igen
han, jag tror verkligen att han är personlig åsikt eller diagnostisering av en person som inte alls känner. Men jag tror verkligen att han är en narcissist som tror att han, när folk läser det här så kommer han ta sig ur det här och att han kommer målas upp som offer. Men det är så klumpigt, framför allt när han säger saker som Effie kan motbevisa. Eller om du ska göra det här på ett smart sätt, säg bara inte lögner på det sättet.
Nej.
Jag är ytterligare ett exempel bara för hennes skull. Jag kan tänka mig att hon vill att det här ändå ska bli tydligt, för att de ljuger, de säger så grova lögner om henne i hela texten.
Ja, men om alla kvinnorna,
till exempel att det är hon,
samma med frun eller exfrun.
Ja. Det är den sjukaste texten jag läst. Nämen att det var hon som introducerade Armie Hammer för consensual non-consent.
Just det.
Alltså när man skådespelar att man våldtar någon. Han försöker få det att verka som att det är hon som introducerar. Hon har skärmdump på sms som han har skrivit där han säger please tell me you're into rape play. Även att de försöker få det att verka som att det är hon som har pressured program som The Late Late Show att ta bort allt innehåll där Armie Hammer är med. De verkligen målar upp henne som en galen kvinna som har skrivit i massa kanaler och bara, ni borde ta ner det här innehållet på alleged rapists. Hon bara, nej, allt jag gjorde var att säga tack när de väl plockade ner det här innehållet. Hela den här texten är verkligen bara en smutskastning av henne. Ja. Vilket men du har blivit typ anklagad för någonting så grovt. Om du ska ta dig ur det här tror jag inte taktiken är att bara anklaga henne för att vara en galning.
Nej, men det var också typ så här mot slutet av artikeln när det är typ så här, ja, men exfrun hörde bara av sig till Effie och började röra in sig och typ så här skicka hemliga saker från en kompis e-mail för att hon ville få vårdnaden om barnen. Man bara,
ja.
Ja. Fräscht. Vad bra, det där, det kommer verkligen falla ut i din favor, Army. Absolut. Men du kanske tänker, vem var det som kunde tänkas skriva den här artikeln? Jag googlade snabbt. Det är en bög.
Aha, är det han som är författaren?
Ja, James Kershick.
Ja.
Är alltså då en konservativ bög. Så jag är liksom inte förvånad att en hel artikel som är så extremt misogyn, som bara svartmålar alla kvinnor och som höjer Armie Hammer till skyarna och skriver om en konservativ bög.
Men också till råga på det, Max, vet du vem den här fantastiska tidningen Airmail ägs av?
Ex-Vanity Fair editor.
Japp, och det var ju då Vanity Fair som vägrade publicera texten om Epstein då de hade det här scoopet om att Epstein har våldtagit minderåriga. Det var en reporter, hon hade pratat med de här tjejerna, hon var redo att publicera det. Dåvarande editor-in-chief av Vanity Fair hade möte med Epstein, gick ut därifrån och bara nej, men vi ska nog inte faktiskt publicera den här artikeln om Epstein. Så han gav inte en plattform till Epsteins offer, men han ger däremot en plattform till Armie Hammer.
Rimligt.
Det enda jag blir orolig för är att folk läser den här artikeln och köper det han säger.
Ja, alltså jag kom över en TikTok från någon sån PR-kvinna som bara säger breaking down what this, like what's the framing, what's the crisis communication, och det var ju verkligen bara typ så här victim, unfair attack, och att han är en person som var van vid att ta kontroll, tappade kontrollen och nu vill han ha tillbaka den. Och så avslutar hon bara will this work, that is up to you guys, och det som du säger, jag blir också lite orolig, jag tror typ inte, förlåt, få människor kommer palla ta sig igenom hela den här artikeln.
Ja, men vissa personer som kanske lite så on the fence och bara, vad gjorde han egentligen? Är det så fel att skriva? Alltså, är det så fel med BDSM? Och alltså, man kan ju se det från och sms att man vill bita av någons tumme eller vad det nu var han skrev. Nej, sett ur den kontexten är ju inte det, utan det är ju vi som är lite väl investerade i vad som egentligen hände, alla anklagelser, och det är fler kvinnor som har berättat om att relationen till Armie Hammer var väldigt destruktiv. Och att om man sen läser Armies väldigt, väldigt vinklade text utifrån det perspektivet, kan jag tänka mig att man blir lite mer så här, ja, men han, det var ändå orättvist det han blev utsatt för. Han säger också, alltså, han är galen.
Allegedly.
Citat från texten. Nej, galen är min personliga åsikt.
Ja, ja.
Han säger, what I would say is this. There's examples of people who went through really difficult times and experienced what the author Joseph Campbell would call the hero's death. And the hero must die so the hero can be reborn again. Beskrev han sig själv som en hjälte att han måste dö för att bli reborn. Och det här är hans attempt to be reborn. Spritt språngande. Nästa gång vi spelar in så kommer Rihanna ha gjort sitt Super Bowl performance.
Otroligt spännande.
Jag kommer bli så ledsen om det är dåligt.
Jag kommer också, en del av mig är inställd på att vi kommer inte få någon musik, alltså ny musik. Det kommer inte komma något album. Alltså like nothing is gonna happen. Hon kommer komma dit, collect the bag, tacka för sig, and that's it.
Jag tror att det kommer vara en jättesnygg produktion.
Det tror jag också.
Med hennes otroliga koreograf Paris
Gobel eller vad han heter. Tajt, snyggt, men liksom inte den Rihanna vi saknar.
Nej.
Som är typ den I don't give a fuck, det här är inte så himla tajt, jag improviserar lite, min X-faktor räcker. Men jag kan ha fel. Jag är också väldigt, väldigt svag för politiska ställningstagande i,
det är ju en favorit.
I såna, den typen av framträdanden, framförallt så politiska sammanhang som The Super Bowl ändå är. Det räcker liksom med att hon tar ner, hon säger någonting,
gör en MIA.
Immigrants built this country. Jag kommer gråta. Om hon inte gör något sånt så kommer jag bli jätteledsen.
Då hoppas vi att vi hörs nästa gång och att det är lycka och glädjetårar.
Ja, det hoppas jag med. Tack för den här veckan.
Puss
och kram. Tack och förlåt. Puss, hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.